och varmt välkommen tillbaks till Helipod, helikopterpodden med mig Anneli Pompe och Katrin Nilsson. Och är det så att du mot förmodan missat några avsnitt eller så kanske det här är ditt första avsnitt, så rekommenderar vi dig varmt att gå tillbaks till första avsnittet för att lära dig lite mer om vilka vi är som pratar. Glöm inte heller att följa oss på Instagram där vi heter Helipodcast, där vi lägger upp lite bakom scenerna på hur vi studerar ATPL, hur vi tar hand om våra helikoptrar och annat nördigt. Så Katrin, vi har haft lite konstigt väder på sistone. Vad tycker du om det?
Det har varit mellangörigt hela veckan tror jag.
Det har det varit. Vi har haft en sikt på kanske 20 meter.
Ja, vitt. Jag har faktiskt aldrig varit med om så här mycket dimma någon gång.
Väldigt fuktigt har det varit också.
Åh, fuktigt, precis. Rått.
I Västerås, fast som i Göteborg.
Ja, det måste ju vara att det är Mälaren som drar in.
Precis, och att vi har haft en så kallad blocking warm, eller heter det blocking hot?
Nej. Blocking high.
Blocking high till och med. Mm. Vi är ju fortfarande nybörjare på det här. Mm. Men jag får väl välvilligt erkänna att jag har varit vädernörd i stort sett hela mitt liv. Jag har ju spenderat otroligt mycket tid utomhus. Mm. Och då är man ju i väder varje dag. Så att jag älskar väder, och det är det här som det här avsnittet ska handla om.
Ja, jag har aldrig varit så intresserad av vädret. Jag tänker att vädret idag, ja men det blir som det var igår. Och vädret imorgon, det blir som det var idag. Mm. Men på något sätt så, jag har väl skruvat lite på det där intresset ändå. Och börjat bli mer nyfiken på signaler som jag kan se i naturen.
Ja, oh, kul. Cool. Mm. För det påverkar ju oss som helikopterpiloter väldigt mycket. Det kan ju vara skillnaden på om vi får flyga eller inte får flyga en dag.
Verkligen.
Så vi ska ta ett helikopterperspektiv på väder.
Jag har på senare tid testat att flyga med barn i helikoptern.
Okej, okay, hur var det?
Det var en av de svåraste flygningarna jag har gjort. För det är ett jäkla surr i hörlurarna. Och det är lite det jag har med dem på ett sätt, för att öva. Att utsätta mig för en omgivning med mycket prat för att distrahera mig lite. Men det är också rätt intressant. För nu för någon gång sedan hade jag med mig en förälder till de här barnen som innan briefade mig lite. Hon hade åkt med mig tidigare och tipsade mig om lite saker som jag skulle förbereda barnen på inför flygningen. Och några saker som hon tog upp var bland annat att dels så att det kommer låta väldigt mycket och sådär.
Men det är ett fint ljud, hoppas jag.
Ja, men precis. Och även just det här att de har hörlurar på sig och vi kan ju prata med varandra, men att det kan ju komma in andra främmande röster i hörlurarna
som inte sitter i helikopter.
Vilken är den här tanten vi pratar med? Mm. Vilket kan vara något torn så. Men en annan sak,
förklarar du då att det inte är ett torn som du pratar med, utan en person som sitter i tornet?
Åh nej. Ja, nej, det här måste ju
oj då.
Jag får ringa dem imorgon. Nu har jag ju, ja, alla ska vi väl ha några barndomsmardrömmar.
Absolut, man har ju så här lite talesätt som man säger, jag pratar med tornet, pratar med på radion, som kanske inte är helt naturligt för gemene man, men som vi liksom har börjat slänga oss med så här i helikopterspråk.
Ja, men precis, och på tal om väder och grejer, det här med luftgropar, det är också en sån sak. Det finns ju inga gropar. Alltså luftgropar, man tror ju, ja. Men vi kommer tillbaka till det. Mm. Men hur som helst, det här med flyga med barn i helikoptern. Så det var så fint för att de var ju också nervös såklart. Och det är spännande när du är i en sån liten manik så högt upp i luften. Och det var ju lite turbulens, inte jättemycket. Så, inte för dig och mig. Men för den som aldrig flyger förut så det gungade och for lite och viftade och liksom sådär. Och då använde jag mig ett ord som, eller ett talesätt, eller något sätt att beskriva det på som var så positivt. Just då att helikoptern viftar på svansen.
Mm.
Den har du sagt till mig för. Det var ju perfekt att använda till barnen.
Ja, det är som en glad hund.
Ja, då skrattade de lite och så liksom var det här med turbulens inget grej.
Bra, avdramatiserade det lite grann.
Ja, men exakt. Och det med turbulens, jag har läst på en del.
Mm.
Jag tycker det är superintressant.
Ja, men det är en av de frågeställningar som vi har pratat om. Just här, det är lite konstigt, man är van att vinden kommer från ett håll, det blåser på och så plötsligt slutar det blåsa och sen kommer den tillbaka och blåser ännu starkare. Att det liksom vinden går i gusting eller i byar som du säger. Hur sjutton blir det så?
Ja, men exakt. Alltså, vinden kan komma från ett håll och den kan vara ganska konstant. Men att, som du säger, att helt plötsligt bara drar den i några sekunder utan att man har sett eller kan förstå vad det är som gör att den har förändrats.
Mm, jättespännande.
Ja.
Och det är så här, luft, det är vind, tänker många som att ja, men det är liksom ett slags fenomen i vädret i luften. Men det är ju bara luft som rör sig väldigt fort.
Ja.
Men det känns ju nästan som ett medium som man är ute i. Att det är en av de sakerna som man kanske inte reflekterar så mycket till vardags. Men att luft faktiskt har en vikt.
Mm.
Och att det trycker på oss runt hela kroppen samtidigt. Så vi känner ju inte av den här vikten, det här mediumet som vi rör oss i. Det är ju som vatten, fast inte alls lika trögt. Men att vikt faktiskt väger 1,25 kilo per kvadratmeter.
Mm.
Och är det då högtryck, hög densitet i luften, så kanske det känns lite tyngre när man går omkring. Man bär lite extra luft på sina axlar.
Ja, och i helgen, på tal om tryck.
Ja, i helgen. Jag är ju en Windy-nörd, så jag sitter och kollar på tryck, så här, isobarer på Windy. Och i helgen ska det bli 1052 kunhelge. Så högt tryck har jag aldrig tidigare skådat på Windy.
Inte jag heller.
Så vi passar på ut och flyger på lördag, va?
Ja.
Mycket luft under rotobladet.
Jajamän, det här ska firas.
Och för er som kanske inte läst PPL eller CPL eller ATP, alltså är nya på det här med väder, så kan det vara intressant att veta vad väder är. Och det är någonting som finns närmast jordskorpan. På SMHI så jämför de det med skalet på ett äpple. Så det är ganska liten bit av hela atmosfären som vi faktiskt har väder i. Det kallas för troposfären och går upp till ungefär 11 000 meter. Så strax bara lite högre än Mount Everest där jag var.
Mm.
Och på toppen av Mount Everest, när jag stod där, då hade vi minus 50 grader. Det var jättekallt. Vädret var fantastiskt. Så vi hade jättefin utsikt. Men det var ju så kallt så vi kunde inte vara där så länge. Men nu vet jag ju efter här att vi var ju faktiskt ganska nära tropospausen. Där det är minus 56 grader hela tiden. Så det var antagligen en väldigt låg tropospaus vid det tillfället kanske. Så ju högre upp man kommer i troposfären, ju kallare blir det till man kommer till en tropospaus. Mm. Tropopaus, där det är samma temperatur ett tag. Och efter det så kommer stratosfären, men där har vi ju inget väder. Och varför vi har just det väder som vi har där till exempel vi bor, det beror ju på klimatologi. Hur luft rör sig över hela jordklotet. Och det är uppbyggt på grund av olika högtryck och lågtryck. Man tar ekvatorn som exempel, där vi får mest solinstrålning. Där blir det ofta väldigt varmt. Då stiger luften, vilket gör att det blir ett lågtryck när luften stiger. Och stigande luft kommer kylas av. Och när luften kyls av tillräckligt mycket så kondenserar luften och blir till moln. Och det är de här stora molnen som vi kan känneteckna som ser ut som blomkål eller fluffmoln. Som är cumulusmoln. Och när de växer sig så kan det bli ganska mycket oväder. Som vi känner till runt ekvatorn. Och luften där fortsätter stiga. Och sen åker den liksom sidledes uppe vid troposfären. För luften vill ju jämna ut den luft som försvann från jordytan. Så den kommer ju åka ner någon annanstans. Så på ungefär 30 grader nord och syd så åker luften ner igen. Och när luft åker neråt, konvergerar och sen divergerar vid jordytan, så kallas det för ett högtryck. Så där har man ganska konstanta högtryck på ungefär 30 nord och syd. Man har ganska konstant lågtryck. Och så fortsätter det snurra i så kallade olika celler hela vägen upp till Nordpolen.
Mm.
Och vi lever ju i ett lågtrycksbälte, tyvärr, på gott och ont. Men ibland så kommer det ju såna här blocking high som vi har levt igenom just nu i 2 veckor. Ett jättestarkt högtryck som bara blockerar de här lågtrycken. Och i lågtrycken så snurrar alltid vinden mot sols. Och det är lite intressant, för att då kan man se i ett lågtryck, man ser hur det rör sig. Så kan man också lista ut hur det kommer blåsa.
Just det, motsås på norra.
På norra halvklotet, precis. PPL-nivå, bara norra halvklotet. Och runt högtryck så är det aldrig lika starka vindar som det är i lågtryck. Så att när man kan se på de här väderkartorna så kan man lista ut på ett ungefär vad det är för väder.
Mm.
Och vädret rör sig alltid från vänster till höger kan man säga. I alla fall de här depressionerna med lågtryck som vi brukar råka ut för.
Det du beskriver tänker jag är på något sätt den här eviga kampen efter ordning i kaos.
Precis.
Att de, vinden, jorden, naturen, världen försöker alltid göra det lugnt och stilla och det ska se likadant ut överallt.
Men så kommer det ju aldrig bli.
Nej.
Det kommer alltid vara temperaturskillnader. Det är ju temperaturskillnader vår och sommar. Det är temperaturskillnader dag och natt. Så att vädret kommer alltid att skifta.
Ja.
I alla fall på de här breddgraderna. Sen finns det ju breddgrader med ungefär samma väder hela tiden och det är ju ganska tråkigt.
Ja, och även om det går att hitta mönster kring att ja, men på det här stället så är vädret någorlunda så här, så det blir ändå lite krångligt i och med att jorden roterar.
Ja, och det som är lite frustrerande med meteorologi är att det oftast finns, ja men så här funkar det, men, eller om, så dyker det upp någonting som bara ställer till det. Så man ser så här, ja men nu ser jag det här perfekta lilla lågtrycket som närmar sig. Det kommer en kallfront, sen kommer varmfronten efter. Jag vet vad det kommer vara för väder. Men sen händer någonting som gör att det blir ett helt annat väder.
Jag, i samband med att jag skulle flyga med en flygrädd person, så läste jag på lite om flygrädsla. Alltså det finns ju hemsidor om allting. Och då så hittade jag en hemsida där flygrädda personer hade fått läckt in tips och tricks och hur man skulle tänka och sådär. Och då fanns det en FAQ kring vanligt ställda frågor. Och en sån fråga var, finns det något sätt att bli av med turbulens?
Mm-hmm, intressant.
Ja, och då var svaret, ja det gör det. Du släcker solen.
Solen.
Ja, det är enda sättet att bli av med turbulens. Ja, om du släcker solen, då värms inte jorden upp på det här ojämna sättet som du beskriver nu.
Just det.
Att då är det ju lika kallt överallt.
Ja.
Och blir inga temperaturskillnader så blir det ingen vind.
Ja, men det verkar inte riktigt.
Blir turbulens.
Det är inte riktigt värt det, va? Vi får leva med turbulens. Det är intressant det här med jorden och solen också, för de flesta tänker att åh, nu äntligen kommer solen fram och den värmer.
Mm.
Men det gör den inte, för solen har kortvågig strålning och det värms inte upp särskilt bra, varken luften eller människor, utan det som värmer allra bäst är den långvågiga strålningen. Så det är solen som värmer upp jorden och sen är det jorden som värmer upp oss.
Just det.
Så det tycker jag är en av de roligaste kunskaperna från meteorologin, är det faktum att det som kallast en timme efter soluppgång. För solen har ännu inte blivit tillräckligt stark för att värma upp jorden så den kan värma upp oss. Så när man tänker att åh, nu går solen upp, nu blir det varmt, får du vänta en timme till tyvärr. Och som vi sa i början av det här avsnittet så är vi ju som helikopterpiloter otroligt beroende av vädret. Det är ju det som påverkar om vi kan flyga, lite hur flygturen är. Så vi ska ju inte bara ha koll på vädret där vi är utan också dit vi ska och under hela den tiden vi flyger. Det är också några faror som vi behöver se upp för i och med att vi får inte flyga i moln. Vi får inte flyga bara på våra instrument, så vi behöver ha koll på vilka höjder molnen är på. Vi behöver ha koll på siktvärden och vi behöver ha koll på faror såsom isbildning och turbulens.
Att flyga helikopter, då märker du ju också av turbulensen på ett mindre sätt än vad du gör när du flyger flygplan. Att vibrationerna dämpas av våra rotorer. Och även så blir det mer turbulent om du jämför med ett litet flygplan. Så i och med att de har större vingar så tar de upp turbulensen. De drabbas av turbulensen på ett helt annat sätt.
Skakar mycket mer, ja.
Ja.
Mm. Så du säger alltså att helikopter är mycket bättre än flygplan?
Jag kommer fram till det.
Roligare! Det är därför vi valde att flyga dem.
Ja!
Nej då, flygplan är också jättehärligt.
Ja. Men alltså, så som du säger, vi behöver anpassa väldigt mycket till vädret. Men det som de flesta är rädd för, alltså turbulens, är det som är minst farligt. Om vi tänker, om vi jämför med moln och is och regn och så vidare.
Ja, det går ju ganska lätt att minska upplevelsen av turbulens i en helikopter. För det är ju bara att sakta in lite grann.
Ja, precis.
Det är jättestor skillnad att flyga lite långsammare. När vi flög i Österrike till exempel, i bergen där det var turbulent.
Mm.
Så det är bara att sakta ner från 90 till 70 knop. Så var det jättelugnt
och skönt. Och att på något sätt följa med i gunget på något sätt.
Precis.
För både du och jag som flyger helikopter med gungbrädesrotorer behöver vara extra vaksamma på ett sätt ändå.
Exakt. Och vi behöver ju, vi har ju regler och lagar för hur många knop vi bör vara ute i som max precis. Också.
Och att jag själv i början blev ju, men blev väl stel och nervös när det blev skumpigt och började kompensera. Eller i tanken av att för att undvika det obehagliga. Men att det hela handlar om att bara följa med.
Precis.
Och inte utsätta sig för så stora rörelser.
Nej, men exakt. Man ser ju våra helikopter, eller jag tänker framförallt R44-R22, som är så små och så hög rotomastet. Hela diskarien, det är ju någonting som den här lilla helikopterkroppen hänger och slänger och dinglar i.
Mm.
Så ju mer du försöker överkontrollera disken så kommer ju det fortplanta sig också. Så man får ha lite tillit till den här fantastiska maskinen, att den klarar sig.
Ja, och vet du vad? Jag satt och kollade på sån intressant video som Robinson hade gjort.
Mm-hmm.
Där de tittade på hur turbulens påverkade Robinson.
Åh, vad spännande, det måste jag se.
Ja, du kan få lite för hans peak.
Vi kan lägga ut en länk på Instagram.
Ja, det kan vi göra. För då deras chefstekniker, han berättar lite kring så här, med vikten av vikten.
Mm.
Att till exempel skillnaden med en R66 och en R44.
Ja.
Så en R66 är lättare. Alltså Robinson R44, korvmotor. R66 turbinmotor. Men den är, i och med att den motorn är mer kompakt och lättare, så är helikoptern lättare.
Just det.
Och då så tryckte de lite extra på de piloterna som flyger både och behöver vara mer vaksamma när de flyger R66, i och med att den är lättare och mer drabbas mer av turbulensen.
Just det. Spännande.
Det lär ju ha varit olyckor eller någonting. Så det kanske var därför som de har gjort någon sån där video.
Ja, de brukar dyka upp då.
Mm.
Ja, jag har ju flugit i ganska starka vindar med lilla R22an. Och den är ju så liten, den helikoptern, så man känner ju varenda vindpust.
Ja.
Men det är också det som är så fint. Man känner som att man är väldigt nära naturen, väldigt nära vädret.
Mm. Säkerhetsbälten när vi flyger. Och det är bland annat på grund av det vi pratar om, vädret. Att turbulens eller skakningar gör ju inte att helikoptern går sönder. Alltså den eller flygplanet tål ju mycket vind och turbulens. Utan säkerhetsbältet är för våran skull. Vi går sönder först. Och sen går maskinen sönder.
Just det. Och om man skulle råka röra sig för mycket i helikoptern så kan man ju stöta till saker och sådär. Så det är också att vi sitter still och inte, om vi skulle skakas runt liksom, att vi tappar.
Vi slår huvudet i taket för att det är turbulens.
Mindre bra. Det är därför vi bara har hjälm också. Nej då.
I någon av alla, när jag har pluggat inför något ämne, så stötte jag på information som sagt var. Alltså flygplan är ju inte min expertis. Men de tittade på hur mycket vingarna böjs under flygning.
Mm.
Och då så Airbus A350 gör de stretchtest. Mm. Så att de sätter på en hel mängd av komponenter på en vinge, så böjer de den uppåt och neråt för att se hur långt det går, hur långt det går att höja.
Ja, flygplansyoga helt enkelt.
Ja, men ja, exakt. Och då vill de, då skulle de visa på att eller utsätta flygplanet i såna extrema förutsättningar som du aldrig är med om annars, för att visa på hur mycket maskinen tål.
Okay.
Och då hade de böjt vingen uppåt över 5 meter.
Oj. Som de är bra stretchiga,
ja, som en fågelvinge uppåt så. Alltså 5 meter. Det är helt otroligt.
Verkligen.
Ja, och det skulle visa på att, ja visst, vingen är inte bra, men det funkar att flyga trots det.
Och de har överkapacitet.
Ja,
och det
exakt.
Är ju skönt.
Ja.
Och för att komma tillbaka den här lilla avdriftsvinkeln med flygplan till väder så kan jag ju lugnt säga att det som jag har lärt mig i meteorologin på flygteorin har jag haft otrolig nytta av i vardagslivet. Jag är ute väldigt mycket, så mycket som bara möjligt. Och vandrar och paddlar och klättrar och surfar och allt möjligt. Och flyger nu också. Så vädret är jätteviktigt. Så det är ju vädret som kan bestämma hur min dag ser ut. När jag har lov att välja vad jag vill. Så jag kollar ju, det första jag kollar på morgonen när jag vaknar är ju hur ser vädret ut. Liksom jag kollar.
Men du har ju för det, jättetur. Alltså jag som hade ett kontor att gå till. Alltså jag ska ju cykla till jobbet oavsett det regnar
Ja, jag vet. Ja, ja. Det är ett privilegium. Så jag kollar ju SVC:n, jag kollar liksom stort i det stora hela vädret, jag kollar regnraden och så kollar jag Windy om det är högtryck eller lågtryck. Och jag kan lägga ut länkar till de här, alla de här apparna också kanske, för att det har liksom revolutionerat framförallt mitt hundpromenadliv.
Hur långt framåt tänker du vädret?
Ja, men när det gäller regn och nederbörd, ja, då kan det ju gälla liksom några timmar framåt. Och sen kan jag ju se, ja, men generellt vädret, hur ser det ut den närmsta veckan? Liksom, kommer det här vara en vecka med viss typ av träning? Eller kommer det vara väldigt stilla så passar jag på att paddla kajak? Kommer det blåsa jättemycket så ska jag surfa och så vidare. Så jag kollar väldigt mycket på väderappar. Och sen så gläder det mig otroligt mycket när jag sen kan se vädret, alltså utan att titta på appen. Så när jag ser att nu börjar det komma lite cirrusmoln högt där uppe och sen är lite stratus höga och sen stratus jättelåga, då vet jag att nu kommer det en varmfront på gång. Och det betyder inte att det blir varmt och gött. Varmfront betyder ganska ihållande regn och mulet och låg molnbas. Och den rör sig ungefär 10 knop i timmen. Så du vet ju att när jag ser de där första molnen, ja, men då kommer det nog börja regna inom sig sådär 6-12 timmar och vara ganska ihållande regn.
Stämmer vädret ofta?
Ja, men det gör ofta det. Framförallt när jag börjar se de här fenomen som det kan vara.
Men stämmer de med apparna och så?
Ja, men vissa appar stämmer mer eller mindre bra. Jag har ju valt en hemsida som heter vackertväder.se, för där ser man både SMHI, YR och FMI. Och sen kan man också se statistik på vilken vädertjänst som har gett bäst väder. Inte bäst väder. Men mest korrekt väder. Så den är väldigt bra att ha. Och Windy tycker jag är fantastisk. Och det är också roligt om man tänker nu för tiden jämfört med, men säg 20-30 år sedan när man kollade vädret på baksidan av tidningen och man sa av Västra Götaland är en sol, ett moln och lite regn. Då kan ju bli lite vad som helst. Men idag kan du ju, jag kan ju se vädret för min ö där jag bor på. Så nästa ö är ju liksom 200 meter bort och i och för sig kan det vara olika väder på öarna, men det brukar ju inte vara det. Så vi har ju fått en väldigt specifik vädertjänst i och med att de här datormodellerna som förutsäger väder.
Och vi ställer väldigt höga krav på den här servicen.
Verkligen. Och vädertjänsterna idag, de görs ju delvis av GNSS-system, alltså GPS och satelliter som ser väder ovanifrån. Och väldigt mycket mätstationer. Flygplan skickar ju ner mätvärden till väderstationer och så vidare. Och sen så använder man ju då till exempel väderballonger för att ta reda på temperaturavtagandet. För då kan man lista ut molnhöjder och molnbaser och så vidare. Och fuktighet är också otroligt viktigt att veta för hur vädret ska bli.
Ja, vi lägger ju enorma resurser för att veta vad det blir för väder.
Ja, ändå har man ju hört rykten om att meteorologer får hotbrev när det blir dåligt väder eller när det inte blir som de förutsagt. Men vädret är inte 100% förutsägbart. Man kanske kan säga vad det blir en dag eller två innan. Då är det liksom säkert. Men mer än 5 dagar innan, det är svårt att förutsäga.
Ja, det är nästan lite elakt att förvänta sig det med tanke på hur mycket det som påverkar.
Verkligen. Man kan ju få ett hum om hur vädret blir, men absolut inget exakt.
Luftgropar. Vi sa ju det, att det är ju inte ett hål i luften.
Nej.
Nej.
Men det finns något som heter cold drop. Men det är något helt annat. Det kan ju faktiskt hända på hög höjd. Mm. Att det blir ett konstigt lågtryck som bara är mitt i lufthavet.
Just det. Då har kall luft ramlat ner.
Ja, som det gör.
som det gör.
Ja.
Ja, sådär.
Kall luft kan ramla. Faller ner, liksom rinner ner som vatten i en kall grop.
Ja, och
men det är inte det som är luftgrop.
Nej, precis. En luftgrop, då, visst är det så att luft, vi leker med tanken att det rör sig horisontellt. Och helt plötsligt så är luft ändrar riktning. Och om vi leker med tanken att helt plötsligt ändrar riktning rakt ner, då upplever det vi som en luftgrop. Att du flyger och så åker vi ner några meter. Och det som händer är att just där så ändrar det luften riktning och åker ner. Och då följer vi luften ner lite grann.
Precis, och det är ju mer kännbart kanske då i ett flygplan än i en helikopter.
Ja, om vi kanske inte är beredd på det. Det är klart att det kan kännas lite obehagligt.
Då. Absolut.
Och sådär.
Mm.
Och sen så det här med att vinden rör sig. Det kan ju bero på hur många anledningar som helst. Alltså,
mest temperatur enligt våra lärare.
Ja, precis. Alltså, det är ju på något sätt grunden kring att, som du var inne på, det här med trycket. Att det vill röra sig från högt tryck till ett lågt tryck. Och det kan bero på, och det i sin tur kan bero på att det har varit olika, eller är olika temperatur på de här två ställena.
Precis.
Men att vinden vill flytta sig.
Ja, det är det den gör.
Det är det den gör. Och sen när du kommer dit, då är det ett lågtryck någon annanstans. Då måste man skynda oss dit istället.
Precis. Och det här är ju ett helt annat ämne, men vi har ju pratat lite om hur luft reagerar på saker som kommer.
Ja.
Att luften vet att en helikopter är på väg, för att den skickar ju ut små chockvågor.
Ja.
När luftmolekylerna vet att nu kommer snart en sån här maskin.
För nu tänker du på när vi kommer upp till Mach, eller hur?
Ja, det är Principles of Flight, och det är ju ett annat ämne. Så nu driftar vi tillbaka.
Ja, men det är superintressant.
Ja.
Att, om vi leker med tanken när vi är uppe i närmast Mach-tal, att just att vinden eller luften kan känna innan
eller
att något är på väg.
Och vi har ju pratat lite också om det här med avdriftsvinklar. Att det är lätt att driva iväg till ett annat ämne. Och det hör ju faktiskt till vind. Mm. Och att vi som flygmaskiner faktiskt rör oss lite som båtar i strömt vatten.
Just det.
Säg att jag ska flyga i rak nordlig riktning. Mm. Det är stark vind ifrån väster.
Mm.
Och om jag då ska fortsätta flyga i nordlig riktning, så måste jag låta helikopternosen peka in lite i vinden, så att jag inte driver iväg och åker åt fel håll. Så det blir min vinduppehållningsvinkel.
Just det. Annars så guppar du iväg.
Så driver jag sakta
i tomten.
Ja, precis.
Ja.
Mm. Så vi är väldigt beroende av att veta vad det är för vind och var den kommer ifrån.
Ja, och hur den är om en timme och två timmar och så vidare.
Och inte nog med det, vinden är olika på olika höjder.
Ja, jag vet.
Så,
ja,
så vinden blåser ju alltid mindre här vid marken, därför att den har friktion. Den känner av friktion mot marken, så gör att vindhastigheten faktiskt minskar. Men högre upp i lufthavet där det inte finns någonting som vinden har friktion mot, så blåser den ju fritt fram. Full kareta, som vi säger. Det kan blåsa jättemycket mer på hög höjd.
Mm, det är då vi kollar på våra appar och ser. Alltså det är lite spännande att se när vinden
drar
på som appan, som du säger.
Verkligen.
Ja, det känns i magen bara titta på det.
Mm, vind är roligt. Det kan ju hjälpa oss också. Så säg att jag har vind rakt bakifrån.
Mm.
Då kan det i och för sig blåsa lite stökig luft framåt från rotorerna. Så det är inte något jättebra tillstånd.
Just det. Och så viftar helikoptern på svansen.
Och så viftar den på svansen. Och inte heller jättebra. Men när jag har vind rakt bakifrån så får jag ju all vindens fart, får jag i medvind. Så om jag flyger i 100 knop och så har jag 20-30 knop i medvind, så flyger jag plötsligt i 130 knop. Det kan ju vara lite roligt. Och har man den vinden i nosen istället, ja, då flyger man i 70 knop.
Du, som cyklist vet jag allt om motvind.
Berätta.
Ja, nej, jag hatar motvind.
Men du får ju mer träning.
Ja, jo, du säger det.
Ja, jag som vanligtvis bor på västkusten vet också allt om vind. Det blåser i stort sett alltid på västkusten. Och det är så, det låter ju så himla mycket. Så vind låter, och så kommer man ut en vacker dag och så har det slutat blåsa, så här, det är något som saknas.
Ja,
just det.
Jag hade ett växthus en gång och det blåste sönder i en storm. Alltså det tog mig år innan jag hade börjat tycka om vind igen, för det gör som sönder saker också.
Ja, det gör det. Luft kan vara stark. Ja. Och det vet ju alla, vi har ju också
det
i det här
inte heller.
Senaste meteorologikursen så var vi ju tvungna att lära oss allt om orkaner och tyfoner i andra delar av världen ifall vi möjligtvis ska jobba någon annanstans. Så vi behöver veta exakt hur många tyfoner det är i Sydostasien och vilka månader de är där. Även i Australien och USA, och vart är det mer det finns? Afrika kanske? Ja. Så det är ett stort ämne, det finns väldigt mycket vind på väldigt många platser.
Men hör du, vi släcker den där solen. Okay,
det blir
då.
Så mörkt då. Då måste vi flyga IFR.
Ja, nej, det är vi ju inte redo att göra riktigt än.
Nej, men det var ju en kul svar faktiskt, att så här, ja, vill du inte ha turbulens måste vi släcka solen. Man kanske inte behöver lära sig tycka om turbulens, men när man vet vad det är kanske det känns lite tryggare. Det är ju sällan som turbulens har haft sönder något flygplan eller helikopter kanske. Däremot, det vi inte har pratat om, det är att det faktiskt kommer turbulens från helikoptern och från flygplan. De här jättestora flygplanen, nu vet jag inte vad de heter, men de allra största, de lämnar ju enorma virvlar bakom sina vingar.
Just det, wake turbulence.
Wake turbulence. Mm. Och de som är, ju tyngre de är, ju mer wake turbulence även uppe i luften. Det kanske känns som mest på flygbanan, rullbanan. Men det var ju en olycka som vi har talat om, när det var ett litet plan som ändå var det 500 eller 1000 fot under det stora planet, som fick snurra tre varv för att fastna i den här wake turbulence.
Ja, precis. Och jag tycker, jag är inte jätteförtjust i flygplan, men jag vet ändå att det var en Airbus 380 som gjorde att en Challenger var den som roterade. Alltså spann flera varv.
Ja.
Det gick ju bra.
De klarade sig.
Ja, de lyckades ju stabilisera det här flygplanet och landade. Men sen var det ju bara skräp.
Ja, ja, man får man ta på allvar. Så det finns ju massa separationsminima. Så om du är ett väldigt lätt plan eller helikopter, så måste du vänta ett visst antal minuter efter sådana här stort plan innan du kan starta. Så att de här strömvirvlarna
en
försvinner iväg.
Spetsvirvlarna.
En spetsvirvlar, tack.
Ja,
Wake turbulence på svenska. Men för att komma tillbaka till det här med luften, det är ju ändå den som strömmar runt i de där ändspetsvirvlarna. Och vi har ju en lärare som säger att helikoptern flyger på grund av att rotorn kastar ner luft. Och luft är ju ett intressant medium på det sättet att det faktiskt förlorar densitet ju högre upp du kommer i atmosfären. Så luften består ju av syre, kväve och lite andra blandade gaser. Och ju högre upp du kommer så finns det samma procent gas, men det är mycket mindre densitet. Så till exempel på Everest topp så kanske det bara är, inte kanske, det är bara 30% av syretrycket jämfört med havsnivå. Så det är väldigt långt mellan syremolekylerna. Så när du är på toppen av Everest och andas så känns det inte som luft längre. Och det är en konstig upplevelse.
För ni hade syre.
Ja, vi hade extra syrgas. Man andas en liter per minut. Man tar av sig masken och provandas lite där uppe såklart. Ja. Och det var jättejobbigt. Man blir yr nästan direkt. Får syrebrist.
Oh,
och det är därför som plan som flyger på den höjden, de måste ju ha trycksatta kabiner där man tillför extra syre.
Mm.
Nej, det gör man kanske inte. Ja, vissa flygbolag tillsätter syre, men annars så trycksätter man ju bara. Så vi andas ju fortfarande luft i trycksatt luft. Och det är ett vanligt missuppfattning faktiskt i Nu kommer det en rejäl avdriftsvinkel här, men i apparatdykning då tror man att man andas 100% syre, men syre blir giftigt på 10 meters djup när det är under tryck. Så man andas trycksatt luft även om man dyker.
Okej.
Och alldeles utmärkt ner till och någonstans 50-60 meter, sen börjar det bli giftigt och farligt igen. Och då får man lägga till lite andra gaser, som till exempel, vad heter den här gasen nu igen, som man pratar så roligt av. Helium heter det såklart.
Ja, ja.
Så om man skulle försöka prata med regulatorn i mun så kommer man prata med väldigt vit röst. Men det är bara på väldigt stora djup.
Jaha. Hur djupt har du varit med trycksatt luft?
Jag har dykt i 60 meter en gång med vanliga lufttuber och det är riktigt gott.
Ja.
Mm. Det är bättre att fridyka och hålla andan. Men det ska man inte göra när man flyger.
Nej.
Eller man är på hög höjd. Då ska man andas så mycket som möjligt.
Och det finns ju vissa delar kopplat med, vi har ju pratat vind och turbulens, men också just det här med luft. Saker som sanningar, som det går som inte att tro att det är sant. Jag tror att du vet vad jag tänker på nu. Men att fuktig luft väger mindre än torr luft.
Ja, den alltså, är väldigt svår att ta in.
Ja, och okej, okay, häng med här nu då. För då säger vi att vi har ett luftpaket. Och så tillsätter vi fukt, vi tillsätter vatten. Då väger det mindre än ett paket som ni inte har tillsatt.
Och sen börjar det stiga dessutom eftersom det är så lätt det här luftpaketet.
Men hur kan det väga mindre med vatten?
Ja, men och sen blir det ju så att det kommer upp och kyls ner och kondenserar och blir molnpartiklar. Så moln är ju vatten.
Mm.
Partiklar, eller fukt då, i olika former av tillstånd. Och när ett moln börjar få väldigt mycket fukt, då börjar de här vattenpartiklarna inte klibba ihop sig. De börjar krocka med varandra och blir till slut så pass tunga så att molnet, och det är ofta turbulent i moln, framförallt cumulusmoln där luften kan gå upp och ner. Och när de krockar med varandra, de här dropparna, så skickas de till slut ner för att de är för tunga. Luften kan inte hålla uppe dem.
Just det.
Och sker det här på riktigt hög höjd, då blir det ju hagel till exempel. Och de här hagelkornen är lite spännande för att de åker ju upp och ner flera gånger i molnen.
Ja.
Så att de längst upp så kyls de ner och så blir det is. Och sen så åker de ner och smälter och så åker de upp igen och blir ännu större. Så hagel kan ju bli så här, det kan ju väga typ ett halvt till ett kilo. Det är ju jättefarligt för luftfartyg.
Just det, och bara det typen av regn som du beskrev är oftast vid ekvatorn.
Ja, och så precis.
Finns det ju en annan teori om hur regn bildas.
Bergeron-processen.
Exakt. Mm.
Men den ska vi inte gå in på mer nu, eller vill du berätta hur den går till?
Då somnar alla.
Okej. Okay. Men väder är lite mysigt att somna till. Jag har ju seglat lite också, det är väldigt mysigt att lyssna på väderrapporten. När de säger så här, Måseskär, 3 grader, 4 knops vind. Då vet man att det är sommar.
Ja, fint.
Så glöm inte att hålla koll på vädret, gå ut och njuta av vädret. Och glöm inte att följa oss på Instagram, Helipodcast. Och du får såklart jättegärna tipsa andra om den här podden också. Så hörs vi nästa vecka. Hej så länge!
Hej, hej!